2023 års humanist- och teologdagar avslutades under sedvanliga former med den så kallade Rausing-föreläsningen. Årets föreläsning hölls av författaren, poeten och kritikern Malte Persson. Föreläsningen, som har titeln Från nuets horisont till evighetens synvinkel, finns tillgänglig både som pdf och i tryckt format. Gå till www.ht.lu.se/htdagar för mer information. Här följer en inspelning av Maltes föreläsning som ägde rum på Lux i Lund den 15 april 2023. HT-fakulteternas dekan Johannes Persson inleder.
Rymdsond med namnet New Horizons sändes ut 2006. Siktet inställt på Kuiperbältet, en jordnötsformad region bortom Neptunus bana som sägs innehålla de bäst bevarade spåren av det tidiga solsystemet. Bilderna den sände oss från Pluto 9 år senare var enastående. Sonden förändrade för en liten stund i alla fall våra horisonter. Begränsningarna för vad vi kan observera. Jag heter Johannes Persson och är dekan vid HT-fakulteterna. Under årets HT-dagar har vi försökt ge er inblickar i flera av våra nya satsningar med horisontförändrande potential. Ni har fått lyssna till utgrävningarna av Hallen på höjden i Uppåkra, profilområdet mänskliga rättigheter i en polariserad värld, forskningsprogrammet At the End of the World, för att nämna några. Allra sist här så fick vi en chockartad upplevelse av Matthew Tompkins som gav oss en version av en föreläsning som han vann Forskar Grand Prix med för en liten stund sedan. Också det är en horisontförändrande föreläsning. Nu är det dags för själva finalen, Rausing-föreläsningen. Vartannat år hålls Rausing-föreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium och det kommer från stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Malte Persson är prisad författare, kritiker och översättare. Han debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten. Sedan dess har han arbetat med flera olika litterära genrer. Från poesi, inklusive den på Brunnslock, till romaner och böcker för barn. Malte Perssons författarskap, menar vi, är särdeles intressant i samband med temat för årets HT-dagar, då han undersöker vår plats mellan förflutenhet och framtid och tanken på en tid när varken människorna eller minnet av människorna finns kvar. Det är om något en hisnande horisontförändring. Välkommen upp på scen, Malte.
Tack. Från nuets horisont till evighetens synvinkel. Nya horisonter. Det har varit temat för dessa humanistdagar som jag har fått äran att avsluta. Nu vet jag inte om jag är bra på att avsluta saker, men jag kan i alla fall börja. Faktum är att jag hunnit påbörja skrivandet av denna föreläsning ganska många gånger den senaste månaden. Men varje gång jag skrivit en inledning har jag kommit på något som borde sägas före den, varefter jag skrivit en inledning till inledningen och så vidare. En föreläsning framförs linjärt, den utspelar sig i tiden, men mitt sätt att tänka är inte så linjärt. Det har alltid framstått som en utmaning för mig. Hur väcklar samman ett vildvuxet nätverk av tankar i textens enda och rakt framåtskridande dimension? Vad går förlorat i översättningen? Vad förvrängs, likt jordklotets geografi förvrängs i en tvådimensionell kartprojektion? Jag kan ge ett exempel. Min hjärna ville för ett par meningar sedan, apropå det linjära, hemskt gärna gira åt ett annat håll och kasta sig ut i en utvikning om Zenons paradoxer och Leibniz ord om kontinuumets labyrint och Borges noveller. Men det går ju inte. Inte när färden är tänkt att gå åt ett annat håll och jag inte ens hunnit börja. Jag kan ana mitt mål vid horisonten, men horisonten har hittills inte kommit närmare. Jag fortsätter. Fortsätter börja. Min påbörjade irrfärd ska handla om rum och tid, geografi och filosofi och om vändningar åt olika håll i min egen och andras poesi. Men kanske är det min oförmåga att hålla mig till ämnet som är mitt egentliga ämne. En poetik och ett porträtt av den korsväg i tid och rum som är jag. Man måste, som jag nyligen skrev i ett annat sammanhang, försöka utnyttja sina oförmågor till max. I mitt fall alltså oförmågan att hålla mig till ämnet. Jag försökte stryka onödiga stickspår när jag satt på tåget på väg hit, men lade istället till nya. I princip tror jag också att slump och omvägar och utvikningar är ett utmärkt sätt att komma till saken, och det oavsett var man börjar. Eftersom allting på ett eller annat sätt alltid hänger samman med allting. Det finns dock en risk att det tar lång tid och att saken man kommer till är en annan än vad man trodde. Som med Columbus och Indien och Amerika. Men låt mig börja vid horisonten. Vad är en horisont? En horisont är gränsen för hur långt man kan se. En synrand, en synkrets. Den bokstavliga meningen pockar på att bli metafor. Syn översätts som så ofta i vårt bildspråk till tanke. Och horisonten blir gränsen för ens kunskap eller fattningsförmåga. Om jag säger att något går över min horisont, så menar jag att det för mig framstår som obegripligt. Någon annan kan då förslagsvis med ett annat stående uttryck svara att jag borde vidga mina horisonter. Kanske genom att skingra dimmor, kanske genom att sträva efter en mer upphöjd utsiktspunkt, kanske genom att förflytta mig och jämföra olika utsiktspunkter. Om man nu ska ta metaforen på allvar. Men med uttrycket nya horisonter tillkommer något utöver bara det förnuftiga vidgandet. Orden bär med sig en är av upptäcktsresande och romantik. Och som handlar inte bara om kartritarens eller erövrarens strävan att kvantitativt öka sina domäner. Utan även om en äventyrlig längtan att möta något kvalitativt nytt och aldrig tidigare skådat. Orden vill gärna ha ett utropstecken efter sig. Sätt segel mot nya horisonter. Jag har nämnt Columbus, men rent geografiskt var det förstås länge sedan det fanns någon helt ny horisont att skåda. Det skulle i så fall vara om vi begav oss till andra himlakroppar. Rymden som The Final Frontier, som den kallats med en mycket amerikansk metafor, expansionistisk och västernromantisk. Rid vidare mot solnedgången, mot horisontens frontlinje i kriget mellan ljus och skugga. The end. To be continued. Jag tvingas här återigen hejda min hjärna som börjat fara åt fel håll igen. Den vill prata om blodets meridian och mörkrets hjärta och Miltons Satan och om upplysningsmetaforer och fotonegativ och vita fläckar på kartan och svarta hål och stjärnhimlen ovan oss. Jag säger åt min hjärna att försöka hålla sig på jorden. Av titeln på denna föreläsning, Från nuets horisont till evighetens synvinkel, framgår att den sak jag tänkt komma till har med tiden att göra. Det verkar vara ett säkert kort, för om inte jag kommer ikapp tiden så lär den komma ikapp mig. Man kommer aldrig undan tiden. Men man kommer inte undan rummet heller. För både horisont och synvinkel är rumsliga och visuella metaforer. Vår tendens att tänka visuellt torde ha grundlagts redan när evolutionen för 500 miljoner år sedan började låta varelser göra modeller av världen med hjälp av ögon och ljus. Man kan försöka tänka sig ett annat tänkande. Men inte ens den store filosofen Spinoza, som faktiskt tror att vi med tankens hjälp kan komma undan både rummets och tidens och sinnenas begränsningar. Inte ens han kan undvika en visuell metafor för detta ideal. Hans uttryck, sub specie aeternitatis, eller som jag tror han skriver, sub aeternitatis specie, är alltså det som översatt till svenska blivit ur evighetens synvinkel. Om än man skulle kunna hävda att den översättningen lägger för stort fokus på observatören och för lite på det observerade. Man kunde också tänka sig något i stil med att se tingen under evighetens anblick eller i deras eviga aspekt. Nåväl, evigheten är svåröverskådlig och 500 miljoner år av tittande är alldeles för kort för att räcka till. Men det omöjliga är värt att försöka. Inte för att man kommer lyckas, men för att man lär sig av misslyckandet. Mitt senaste och mest lyckade misslyckande är diktsamlingen Undergången. Om dess titel brukar jag skämtsamt säga att undergången inte bara är ett aktuellt tema, utan ett som blir aktuellare för varje dag som går. Vilket i och för sig inte är så roligt. Tankar på en slutpunkt har genom mänsklighetens historia ibland varit mer och ibland mindre närvarande. Och vi är nu åter i en period då undergångstankar tränger sig på. Jag har precis läst idéhistorikern François Artaud's ganska nya bok Kronos, i vilken han hävdar att västerländsk tidsuppfattning än en gång är på väg att skifta. Efter antikens kontinuerliga tid följde kristendomens uttänjda apokalyptiska ögonblick, som i sin tur följdes av modernitetens framåtriktade utvecklingstro, som under 1900-talets sista decennier skiftade till en presentistisk fixering vid nuet. Vilken dock nu utmanas av att geosfärens och biosfärens långa och icke-mänskliga tidsperspektiv bryter sig in och påminner om hur ytterst kort den mänskliga historien är och att vi kan försvinna precis som andra arter gjort för oss. Hur den förhåller sig med denna idéhistoriska tes så upplevde jag mer än vanligt att samtiden var medförfattare till min bok. En pandemi dök upp och ville vara med. Gräshoppor härjade i större skala än den bibliska, från Kenya till Pakistan. Krig och konflikter och förstås allt allvarligare klimatrapporter. Samtida varningar om framtiden som, tror jag, först blir fullt begripliga om man betraktar dem genom det förflutna. Om man vet hur många kulturer som gått under på grund av förändrade klimatförhållanden och hur många gånger passerade klimatbrytpunkter lett till skenande klimatförändringar och massutrotningar av djur och växter under jordklotets historia. Vilket var precis sådant som jag höll på att läsa om medan jag skrev. Från sumerisk undergångspoesi till modern geologi. Men min bok är ingen prognos och ingen profetia. Ingen apokalyps i vare sig religiös eller sekulär mening. Och definitivt inget debattinlägg. Vad boken kretsar kring är själva tanken på mänsklighetens försvinnande. För vi vet ju att mänskligheten kommer försvinna. Det finns ett antal alternativ för hur. Både självförvållade och utifrånkommande. Och vi vet inte vilket som kommer hända. Och vi vet inte om det kommer att ske snart eller i en avlägsen framtid. Vad vi kan vara absolut säkra på är dock att människosläktet en dag kommer att vara lika utdött som dinosaurierna och dronten. Men vad innebär det? Att tänka sig en tidpunkt efter mänsklighetens försvinnande har en existentiell likhet med att tänka sig själv som död, men är ännu svårare. När jag är död kommer jag att bli ihågkommen, i alla fall ett tag. Jag kan till exempel intala mig att mina dikter kommer att fortsätta läsas. Åtminstone den här korta dikten som finns inmjuten på Brunnslock här och var i Skåne och som har mycket bättre hållbarhet än både pappersböcker och digitala dokument. Men när hela mänskligheten är borta kommer ingen att minnas att människor funnits eller minnas något av det de åstadkom. Exempelvis kommer ingen att läsa mina dikter eller några andra dikter eller veta vad dikter är och att dikter funnits. Det kommer att vara exakt som om vi aldrig existerat och våra tankar på det förflutna och det kommande aldrig funnits till heller. Så här kan det låta i undergången i en sonett ur en sonettsvit kallad Gudarna. Ingen själens dröm ska längre drömmas. Själar kunde bara existera. Som idé i själar, allt ska tömmas. Kropp och själ och tanken på en lera som av liv och ande genomströmmas. Värld och eftervärld finns inte mera. Lete, glömskans flod, ska också glömmas. Tiden glöms med denna sista era. Tiden glöms, nej, mer än glöms, försvinner. Inget kommer längre att ha hänt. Inget kommer längre hända. Inget vatten rann och inget rinner. Inget brinner, ingenting är bränt. Ingen början finns och ingen ända. Man kan förvisso föreställa sig att någon annan grubblande art tar vår plats om några miljoner år. Men även om man bortser från det faktum att vår civilisations korta historia knappt kommer lämna några spår att gräva fram, så finns det ingen garanti för att de som kommer efter oss skulle förstå något av sådana spår. Eller ens förstå tiden på samma sätt som vi. Ja, om det nu alls kommer några efter oss. Och detta är väl själva problemet med att försöka se människan ur evighetens synvinkel. Att det per definition inte är en mänsklig synvinkel. Vem är det som tittar? Gud är ett möjligt svar, men själv tror jag inte på någon gud som existerar utanför människors hjärnor och böcker. Vilket inte alls är något dåligt ställe att existera på, men bara så länge det finns människor. Det slumpar sig som så att jag parallellt med denna föreläsning även arbetat på en lång recension av den horisontintresserade amerikanska författaren Cormac McCarthys nya roman Passageraren. Och det slog mig som kusligt att boken i stor utsträckning kretsar kring exakt samma fråga som jag kretsade kring i undergången. För att citera en passage ur Passageraren. Låt mig därför ställa följande fråga till dig. När vi och alla våra verk är borta tillsammans med varje minne av dem och varje maskin där sådana minnen kunde ha förts in och lagrats och jorden inte ens är aska, för vem kommer det då vara en tragedi? Var skulle en sådan existens då att finna? Och av vem? Vilket även för in den etiska dimensionen. Mänsklighetens försvinnande kan medföra allhanda lidanden, men är vi väl borta så finns det ingen som kan sörja och ingen måttstock för att fälla något som helst värdeomdöme om saken. Inte ens om man på Spinozas vis föreställer sig naturen som Gud finns det någon värderande instans kvar. Spinozas Gud ser bara ur evighetens synvinkel, bortom tid och rum, där allting helt enkelt är och är som det måste vara och varken bättre eller sämre än sig självt, som är det enda som det finns att jämföra med. Jag fortsätter, till skillnad från Spinozas Gud, att börja. Ärligt talat tänkte jag inte dugg på Spinoza när jag hittade på titeln till denna föreläsning, som jag då inte hade skrivit. Snarare valde jag en titel som skulle kunna täcka in det mesta härifrån till evigheten. Ett maximalt stort ämne att inte hålla mig till. Det mesta råkar också vara precis vad jag som författare är intresserad av och kan tillåta mig att vara intresserad av, eftersom en författare till skillnad från en forskare inte måste specialisera sig. Med undergången drog jag detta poetiska privilegium till dess spets. Jag har redan beskrivit bokens övergripande tema, tanken på mänsklighetens försvinnande och i ljuset av den vår plats i tiden. Boken var i stort sett klar när jag fick idén till en sista avslutande dikt som skulle vrida temat åt ett annat och mindre abstrakt håll och ta sig an det förflutna på ett så sakligt sätt som möjligt, men baklänges, som om det vore framtid. Dikten skulle helt enkelt börja i nuet, som var pandemivintern 2020, och kronologiskt arbeta sig bakåt så långt som möjligt, det vill säga till tidens början i Big Bang. Denna dikt, som fick titeln Världen allt mer hastigt bakåtspolad, framstod snabbt som det viktigaste i boken. Och resultatet, 65 täta sidor baklänges världshistoria på regelbunden jambisk blankvers, är helt säkert både det värsta och det bästa jag skrivit. Eftersom det är en faktabaserad dikt, en gammaldags lärodikt om man så vill, var jag tvungen att göra research. Närmare bestämt om allt som någonsin hänt. Till stora delar översiktligt och svepande förstås, men ibland även med djupdykningar. Som när jag för att kunna få till en viss rad ägnade en dag åt den norska exporten av torkad fisk till Nigeria. Jag lärde mig en hel del. Men utöver det kvantitativa ansamlandet av fakta drabbades jag av en kvalitativ upplevelse som jag inte väntat mig. Jag som i skolan var dålig på historia och sedan dess föreställt mig historien som en lång rad fakta att plugga in och sedan glömma bort. Jag upplevde när jag kommit över en viss tröskel att jag började få en någon slags känsla för historiens gestalt. Dess rytm, dess flöden, dess lager på lager av nätverk där allt hänger samman med allt. Det är förstås bara min personliga upplevelse som antagligen är mer flummig än allmängiltig. Men det minsta jag kan säga är att detta var exakt rätt sätt för just min hjärna att lära sig historia. Inte så mycket utifrån enskildheter som utifrån ett helhetsperspektiv. Utan någon artificiell gränsdragning mot andra ämnen som ekonomi och biologi, geologi och fysik. Och denna skumma känsla av helhet fortsätter att följa med mig även när jag möter vardagliga enskildheter. Jag kan nu glädja er med att jag kommit fram till det som jag från början tänkte var början till denna föreläsning. För det verkade passande att börja med en personlig anekdot och en helt konkret horisont. Alltså, jag råkade befinna mig i Funchal på Madeira, ett populärt resmål bland pensionärer och poeter. En bra bit ut i Atlanten utanför Afrikas västkust. Det var en helt klar och vindstilla dag. Jag tog linbanan ned från den botaniska trädgården uppe på berget ovanför staden. Och från den såg jag horisonten som jag tyckte att jag aldrig riktigt sett den förut. En obruten och mycket avlägsen linje av hav, av vilken det framgick att jorden var rund och mycket, mycket stor. Vilket jag i teorin förstås redan visste. Men utsikten, eller insikten, handlade inte om empiri utan om förståelse. Spinoza skulle kanske inte vara imponerad. Kunskap baserad på sinnesupplevelser är sämre än kunskap baserad på förnuft. Och han kan ha en poäng. För att rent objektivt kunna se jordens rundning med ögonen måste man befinna sig mycket högre upp än vad jag var. Det kan bevisas med trigonometri. Men i alla fall, det var återigen ett sådant där ögonblick då saker verkar falla på plats. Och till vilket världshistorien tillförde en djup dimension. Allting hänger samman med allting. Madeira är ingen stor ö, men den har en intressant plats i världshistorien. Dess dimhöljda lagerskogar är en anakronism från ett Europa före istiden. Ön finns omnämnd av enstaka källor under antiken och kan, om man får tro en studie av mitokondrie-DNA hos lokala möss, även ha besökts av vikingar. Den befolkades dock först från 1419, då ett par portugisiska skepp drev dit av misstag. Det var genom färderna till Madeira som portugisiska navigatörer först lärde sig hantera Atlantens vindar. Manövern kallades Volta do Mar, återvändande från havet, och innebar att man tog en lång omväg i cirkelrörelse för att komma snabbare och säkrare dit man ville. Denna upptäckt möjliggjorde snart både handel runt Afrika och korsandet av Atlanten till Amerika. Med som bekant väldiga världshistoriska konsekvenser. Och inte för att romantisera Columbus, som var en brutal slavherre och allmänt galen, får man nog säga. Men det är svårt att se en sån där horisont av obruten hav, av obruten Atlant, utan att tänka på vidden av vad det innebär att segla ut mot den utan att veta vad som fanns bortom den. Det finns mycket som framstår som alldeles för självklart efter att det hänt, men som inte var det innan. Madeira tjänade på så vis som världshistorisk experimentsverkstad. Så även genom att de första sockerrörsplantagerna anlades där, vilka sedan skulle följas av den storskaliga produktionen i Västindien. Med allt vad det innebar av förändrad energiomsättning för världen. Från kalorier i europeisk kosthållning till kolonialismens arbetsdelning. Från ekologi till ekonomi. Slaven blir gisslad till döds, ack för att sockra ditt te, som Tegnér skrev. Allt hänger samman med allt. Och ni förstår säkert varför jag med min förkärlek för omvägar uppskattar begreppet Volta do Mar. Precis som jag uppskattar romantiken Kleists idé om att den enda vägen tillbaka till paradiset går den långa vägen runt hela jorden för att se om det kanske finns en öppen ingång kvar på baksidan. Bibeln talar om att gå den smala vägen. Själv tänker jag att man kan välja the scenic route. Men nu är jag nog på avvägar igen. Att jag pratat om Madeira var bara biografisk klump och det självupplevda godtycke. Jag tror säkert att jag hade kunnat göra liknande poänger om till exempel polynesisk navigation i Stilla havet istället. Som är ett minst lika fascinerande ämne, men vars horisonter är längre bort från just mig. Poängen är samspelet mellan del och helhet, mellan ens subjektiva utsiktspunkt och försöket att förstå något objektivt. Den allseende objektiviteten hos evighetens synvinkel förblir utom räckhåll. Men det betyder inte att man måste nöja sig med den horisont som omger vare sig ens plats i rummet eller ens ögonblick i tiden. Och oavsett om man färdas i båtar eller böcker kan man via oväntade omvägar försöka återkomma till sin startpunkt och där se, om inte en ny horisont, så åtminstone en gammal horisont med nya ögon. Från Volta d'Omar voltar jag associativt vidare ett varv till, så som oansvariga författare kan tillåta sig att göra. Från världen till skönlitteraturen, där jag hoppas att jag ska landa på fötterna. Volta. På italienska betyder det även gång, som i Fera una volta, det var en gång. Alltså ännu en rumslig metafor för något tidsligt, eftersom ordets grundbetydelse förstås är vändning. I denna betydelse har ordet även blivit en poesiterm. Volta betecknar då ett avgörande perspektivskifte i en dikt, i synnerhet en sonett. Ett berömt exempel på en sådan poetisk volta finns i den unge romantiken Keats sonett On First Looking Into Chapman's Homer från 1816, vilken alltså handlar om när Keats för första gången läser en viss översättning av Homeros. Eftersom dikten även på andra sätt anknyter till mitt tema har jag lite snabbt gjort en översättning. På resor ibland gyllene riken har jag skådat sköna stater, stora små, och har sett västerns öar lika så, där barder åt Apollon kungar var. Men ofta hörde jag att det fanns kvar ett väldigt land, Homeros land, att nå, vars renhet jag dock först fick smaka på när Chapmans röst mig nådde, järv och klar. Då kände jag mig liksom den som fann en ny planet av ingen skådad än. Eller som Cortes när med örnblick han fick syn på Stilla havet, och hans män med vilda aningar såg på varann i tystnad på ett berg i Darien. Dikten börjar alltså med att tala om resor. Bara gradvis blir det tydligt att det inte handlar om resor till länder i geografin, utan om resor i böcker till de riken som poeter så att säga styr över. Voltan i sonetten är själva vändningen som sker i raderna. När Chapmans röst mig nådde, järv och klar, kolon, då kände jag mig. Med ens klarna luften och det står klart vad dikten handlar om, samtidigt som den vänder tillbaka till jämförelsen mellan litteraturens inre och världens yttre, men nu med en helt annan ton och en helt annan konkretion. En konkretion som anstår den som upplevt Homeros. Istället för vaga och konventionella troper, en livlig gestaltning av ett specifikt ögonblick i tropikerna. Att conquistadoren Cortes rent historiskt aldrig befann sig på den där bergstoppen i Darien är i litterärt hänseende en bisak. Men vändningen går inte bara från allmänt hållet klassicistiskt bildspråk till livlig homerisk konkretion. Den representerar också en modern mentalitet. Om Homeros under en bakåtblickande klassisk era vördades som symbol för en på en gång förfluten och evig guldålder, så möter Keats honom med den moderna tidens expansivt framåt- och utåtblickande upptäckaranda och äventyrslust. Vilket är en vändning eller vrängning av perspektiven som inletts av renässansens humanister. Så hade redan Machiavelli under läsningen av Livius romerska historia jämfört sin samtids återupptäckt av antiken med sin samtids upptäckt av nya kontinenter. Så visar sig även det förflutna vara en framtid, och även den som med öppet sinne öppnar en bok möter nya horisonter. Men jag beskrev nyss den moderna mentaliteten som framåt och utåtriktad. Men liksom framtiden även går att finna i det förflutna kan driften till expansion paradoxalt riktas inåt. Likt Jules Verne och andra fantiserar om färder till jordens medelpunkt gör biologer och psykologer och filosofer och författare upptäcktsresor och utgrävningar av människans inre. Hur sedan detta inre universum förhåller sig till det yttre, det är väl det verkligt stora mysteriet. Allt jag vill säga om det just nu är att Keats med sin sonett som vrider sig kring sin vändpunkt gör något som just poesin är bra på att göra. Han förtätar tid och rum till en punkt där gränsen mellan framåt och bakåt och yttre och inre och ögonblickligt och evigt blir osäker. Vi kan som sagt aldrig nå evighetens synvinkel, inte utan att förlora den subjektivitet som förankrad i tid och rum utmärker oss som människor. Men kanske är det just i poesins envisa famlande efter något ogreppbart och i den poetiska förtätningens upplösande av gängse tankekategorier som vi kommer närmast det omöjliga. Kanske. Genast när min ena hjärnhalva överraskat mig genom att uttrycka sig så romantiskt så vill den andra halvan återvända till verkligheten. Min egen långa dikt om världshistorien försöker trots allt hålla sig till fakta. Jordbruk, monsunvindar, järnvägar, smärtreceptorer. Men något är det ändå som händer. Baklängesdikten har ingen volta. Den är en enda lång vändning. Jag vet inte om vårt språk i grunden styr våra tankar, men åtminstone ur ett praktiskt hantverksperspektiv formar det språk jag har till hands en horisont för vad jag kan beskriva. Och bara genom att tänja språket kan jag tänja tanken. Men eftersom det nu är så att min tanke gärna ränner omkring som en ystert associerande ekorre, har jag lika mycket ett behov av att tämja den som att tänja den. Och ett sätt är att skriva bunden vers. Jag tvingar då in mitt tänkande i en form som leder till andra tankar än när jag skriver prosa. Eller om det är språket som börjar tänka andra tankar i mig. Och vad jag nu snabbt upptäckte när jag började skriva min baklängesdikt var att språket inte alls är gjort för baklängesberättande. Och endast ytterst motvilligt accepterar det. Plötsligt går det inte längre att beskriva orsak och verkan. Kausalitet reduceras till korrelation. Och såväl tempusformer som relativa tidsuttryck i stil med först eller efter blir tvetydiga. Gränsen blev oklar mellan framåt och bakåt, mellan undergång och skapelse, mellan optimism och pessimism, glädje och sorg. En förlust av något som också var en vinst. Baklänges är en spegling av framlänges. Och typiskt för tiden är att den till skillnad från rummet är asymmetrisk. Så som vi upplever den åtminstone från vår subjektiva utsiktspunkt i rumtiden, som är den enda som verkligen känns verklig. Även om Einstein skulle invända lika mycket som Spinoza och på ett inte helt olikt sätt. Horisonten kring en betraktare i rummet är i princip lika långt bort vilket håll man än vänder sig mot. Men i tiden är det stor skillnad på att försöka se bakåt och att försöka se framåt. En upplevd asymmetri som är förutsättningen för till exempel upplevelsen av fri vilja och som det inte finns någon riktig plats för i vare sig en Spinozas eller en Einsteins helhetsperspektiv. Jag vet inte vad det betyder att tidsasymmetrin även är inbyggd i språket. Att man inte kan spegelvända en berättelse utan informationsförlust, men det tål att tänka på. Här borde det infogats mer saker, tror jag. Men för att återvända i cirkel till Hartogs och andras försök att kategorisera olika tidsuppfattningar i olika tider. När Oswald Spengler efter första världskriget gav ut sin spekulativa världshistoria Västerlandets undergång kallade han det modernas ande för faustisk, horisontjagande och oändlighetssträvande och i slutändan tragisk i sin hybris. Han kopplade den till Newtons och Leibniz tämjande av oändligheten med hjälp av differentialkalkylen, en matematik inriktad på förändring och dynamik. Som vi har sett tillät denna det modernas anda, en Machiavelli och en Keats att se framtiden även i det förflutna. Att sätta segel mot en ny värld och en ny poesi via en volta bakåt genom klassikerna. Modernitetens framtid var öppen och full av frihet och äventyr. En väldig vit fläck på kartan som återstår att upptäcka även när alla kontinenter kartlagts. Varje ögonblick i princip en ny horisont. Så är det kanske inte riktigt längre idag. Industrialismen fann nyckeln till framtiden i ett än mer avlägset förflutet. I 300 miljoner år gamla växter som blivit till kol och olja. Fossila bränslen vars potentiella energi fått fabriker och tåg och bilar att röra sig. Med den bieffekten att vad vi än gör idag, nu, här och nu så har vi redan förändrat jordens klimat för åtminstone de närmaste 100 000 åren. Oåterkalleliga handlingar i det förflutna har alltså redan förändrat framtiden och begränsar så vår frihet och vår agens. Likt ett uppfästat lån som måste betalas av. Eller för att beskriva det annorlunda. Att framtiden är en koloni vars råvaror modernitetens människor utnyttjat till den grad att den inte framstår som lika rik längre och dess invånare som allt mer hotfullt missnöjda. Det finns förstås fortfarande olika möjliga framtider, men spannet av möjligheter har smalnat av och i synnerhet då det är ett spann där det fortfarande finns plats för en mänsklighet sådan som vi känner det. Och som jag redan antytt, när jag själv researchar undergången i det förflutna och beskriver det förflutna som om det vore framtid, så är det till skillnad från den framtid som Keats fann i det förflutna, så är det den här nya och ofria och villkorade och hotfulla framtiden som jag tenderar att finna i det förflutna och beskriva. Jag säger detta för att betona att också jag naturligtvis är fast i och styrd av min samtid, av min plats i tiden och rummet, även när jag gör mitt bästa för att överskrida den. Evighetens synvinkel förblir avlägsen. Här har jag gjort en anteckning om att jag skulle infoga någonting om Nietzsche som angriper historievetenskapen och tvärtom talar varmt om horisonter och säger att begränsade horisonter är nödvändiga för att man ska kunna leva. Men på grund av vissa problem med skrivare och nätverksuppkoppling så hann jag inte fixa det de sista 5 minuterna innan jag började. Så, jag sa alltså att evighetens synvinkel förblir avlägsen. Och allt jag sagt om världen här säger, så som jag redan antytt, kanske mer om min egen specifika synvinkel och de horisonter som utifrån en specifik plats i rummet och tiden begränsar den. Men på något sätt hänger subjektivt och objektivt samman, och skillnaden mellan poesi och vetenskap, liksom mellan humaniora och naturvetenskap, handlar kanske mindre om vad man undersöker utan om var och i vilken ända man väljer att börja. Hela denna föreläsning har varit en början, och jag ska avsluta den med att läsa upp de sista 14 raderna ur Undergången, slutet av min baklängesvärldshistoria. Ett slut som, eftersom det rör sig om just en baklängesvärldshistoria, naturligtvis också är en början. Dikten har redan hunnit röra sig från nutid bakåt genom hela mänsklighetens historia och förhistoria och vidare genom jordens och stjärnornas och elementarpartiklarnas utvecklingsskeden. Vi befinner oss på mycket mindre än en sekunds avstånd från Big Bang, och det enda för oss igenkännbara som finns här är gravitation och tid och rum. Tills tyngdkraften som hållit oss på jorden och hållit jorden på dess plats kring solen och samlat stoff till sol och andra stjärnor, tills den förlorar sin identitet, den med i kvantfysikens utmanande slutstrid med relativitetens dimensioner, och ingen riktig riktning längre finns och kanske inte längre ens har funnits. När emergensen slutar emergera och all information som oförstörbar bevarats dittills tycks försvinna i den punkt där tiden slutar äga rum, den stund där rummet slutar ta sig tid, och allt som återstår är möjlighet. Tack.